Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Maria Adler är född i Lund 1992 och har många gånger benämnts som nästa stora namn i svensk handboll. Hon debuterade redan som 15-åring i Lugis A-lag, utsågs till årets komet i elitserien som 20-åring och blev uttagen till All-Star Team under U19-EM 2011 och U20-VM 2012. Men redan som 17-åring känner hon av att kroppen ser ifrån, men som den vinnarskalle hon är lyssnar hon inte. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om 16-meterskanonen mot Kif Vajen, det korta äventyret i Slovenien och hennes oväntade comeback som försvarsspelare i Lugi under våren 2020. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi ta reda på var Dalby ligger.
Ja, men Dalby ligger en mil strax utanför Lund. En liten by på, jag vet inte hur många tusen, men inte så många tusen som i Lund. Där min mamma kommer från och uppväxt där. På den nära skolan, litet område, så härligt. H43 var det då som startade ett lag där ute. Där det var liksom från förskola, nollan som det hette då, fram till tvåan. Så man var liksom en grupp över tre årskullar blev det väl då. Ja. Så vi var inte så många där ute, men vi fick ju samla ihop ett gäng där. Och det var väl egentligen så det började, ute i Dalby med H43. Vi spelade väl där fram till jag var drygt 13, tror jag. Ja. När vi gick in på högstadiet och på Järnåker. Jag växte upp och bodde, eller har bott där fram till jag var drygt 20 år, men gick på högstadiet här inne i Lund på sånt handbollshögstadie var det då. Det var första gången man startade nere på Järnåkra. Nej, men det var, alltså vi tränade ju handboll lite av det som man har på gymnasieskolorna, alltså lite specialidrott då, men då hade vi extra handbollsträningar och sen så hade vi något handbollsteoretiskt också. Och det var ju Emme som höll i det och Micke Ekdahl på den tiden när jag gick där. Så att, men det var väl, då gick man bara med handbollsspelare egentligen. Vi var två klasser då. Så att alla kompisarna var handbollsspelare och man gick från skolan till träningen egentligen. Så att, ja, sen så blev det lite så att man flyttade över till Lugi för att där fanns kanske lite bättre förutsättningar, fler folk för att kunna göra en träning. Ofta där i det laget i H43 så var man ju liksom, man kunde aldrig vara borta för att vi var så pass få. Liksom. Vi var ju 10-12 stycken och skulle två då göra något annat på helgen så kunde vi knappt spela matcher. Så att förutsättningarna var väl lite sämre där än Lugi som hade ett gäng på 30-35 stycken. Så att vi var väl ett gäng som flyttade över från H43 till Lugi då, i den vevan.
Och hur var denna flytt? Kändes den... ni hade ju mötts och sådär.
Jo, men det var ju klart. Det fanns ju stor konkurrens mellan oss, just Hoftre och Lugi på den tiden. Det var ju väldigt intensiva matcher då när vi spelade mot Clara Monti, minns man ju främst från den tiden och så. Så att det var ju absolut lite känsligt då när man skulle byta. Ska vi komma till Lugi nu och så. Men det löste sig ganska fort. Man hade ju rätt så mycket gemensamt trots allt.
Men du och Klara hade ändå liksom haft era bataljer då?
Ja. Det hade vi absolut. Nej, vi var ju inte kompisar då. Det blev vi sen.
Ja.
Nej, alltså på den, när vi var lite yngre så spelade ju Klara högernia i sitt Lugi och jag vänsternia i Hoftre. Så vi mötte ju varandra på banan liksom. Så där var det fighter, absolut.
Men då kunde ni varandras tjuvtrick.
Ja, men absolut. Ja. Jag har provat allt på varandra. Så det.
Men du debuterade ju rätt så tidigt i Lugis A-lag. Redan som 15 år.
Nej, men det var, jag minns ju, det var Harry som var tränaren på den tiden och han ringde mig en kväll dagen innan de skulle åka till Västerås och spela match. Och så hade väl, det var någon som var sjuk, om det var Fanny Lagerström eller om det var någon som, så sa han att du ska åka med oss imorgon. Och det var ju bara att packa väskan och göra det. Och det var väl kanske ganska skönt att bara bli inslängd i det så och få debutera. Men det var ju absolut roligt att få vara med de stora tjejerna då, absolut. Om man var 15, ja, då spelade vi flickor A då på den tiden och så tränar man väl lite med juniorerna ibland, kanske spelat lite med utvecklingslaget någon match eller så, men jag tror inte att jag hade varit med och tränat med damerna då, kanske en eller två gånger max. Om jag hade gjort det ens. Så var det väl hemmamatchen efter eller något sånt. Och då skulle jag egentligen stå i kiosken och sälja korv. Men då fick jag vara med på bänken istället. Så det var ganska komiskt. Men det är klart man tar chansen när den kommer. Och det finns ju lite, pappa har ju spelat handboll också. Så att det har väl funnits lite god vilja därifrån. Så spelade jag ju i Lugi. Jag var med i det laget som tog SM-guld för en herrans massa år sedan. Sen har de gjort nog landskamper också, om jag inte missminner mig.
Om ni sitter på julafton och jämför era handbollskarriärer, har du spelat mer än vad han
har? Ja, men då vinner jag. Ja. Då vinner jag, absolut. Ja, men då som flickor 92 så vi var där, vi var ju ett riktigt, riktigt gött gäng som höll ihop länge liksom. Och det gör vi ju nästan fortfarande att vi ses emellanåt, det här stora gänget som vi ändå var som spelade mycket och mycket tillsammans liksom över en lång tid. Jag vågar inte riktigt nämna namn om jag skulle glömma någon här nu. Det är inte riktigt bra. Men det är ju ett gäng som då har gått lite i skolan där på Järnåkra tillsammans. Och sen så då följt med varandra uppåt i A-laget senare. Så att vi har ju gjort många timmar tillsammans på banan, på träning och matcher.
Var det stor konkurrens eller var det så att någon som var så duktig som du var liksom... Även då fick du vandra igenom lite snabbare, eller hur upplevde du det?
Alltså jag upplevde väl kanske inte det som en konkurrenssituation, mer att jag var kanske just i början i A-laget en joker. Det var väl kanske mer så man använde mig, att ja, men in nu och gör din grej liksom. Och det var ju väldigt tacksamt på den tiden, man hade ju inget ansvar. Sen såg det ju annorlunda ut när man kom tillbaka till flickor A eller till junior- och utvecklingslaget. Då var man ju den som skulle ta ansvar. Men det uppskattade jag ganska mycket för att det är ju ofta den rollen jag har haft.
Och sen, vilket ansvaret eller joker?
Jo, nej, men ansvaret. Så, det har jag alltid växt upp med. Och sen så när man då kommer upp och man är kanske lite nervös och så är det ju kanske lättare att hantera den här jokerrollen. Så att just där under den tiden så trivdes jag hur bra som helst med det.
Jag läste någonstans att du blev vald till årets komet i elitserien 2011. Och vad hände? Vad var årets komet? Var det en stor gala? Och,
nej, nej, det var bara en sån liten plakett som man fick på SM-finalen. Det var inte mer än så. Att det stod på någon hemsida. Det var inget storslaget så, det var det absolut inte.
Du fick ett sms av någon, hej.
Ja, 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 typ så. Var här så får du en liten plakett. Så.
Okay. Alltså det var ingen, liksom, ingen stor bankett?
Och... Jo, men det var väl på den här stora banketten, men då var det ju liksom... SM-guldvinnarna som firades och så var det lite i pauserna då som man presenterade de här pristagarna, så att det, nej, det var inget storslag, det var det inte.
Men hur ser era säsonger ut här? För ni har ju Lugis damer är verkligen på väg framåt under den här perioden.
Jo,
Harris började ju träna dig då 2008 om man säger. Och hur ser det ut sen?
Jo, men sen kommer ju Dragan till efter ett par år där. Gör han väl?
Ja, ja, det gör han.
Ja, ja. Och sen får vi ju värvat in en del folk och får väl tillbaka någon utomlands ifrån också. Och vi blir ju ett fantastiskt lag, alltså, som har skitkul ihop. Och det är väl mycket det som gör att det går så bra också, för att vi trivs med varandra. Och vi når ju SM-finalen två gånger i rad där, men tyvärr så blev det aldrig något guld. Mm. Alltså första finalen då låg vi jämnt fram till halvlek, som jag förstår det, och sen så andra halvleken så kör ju Sävehof över oss, då förlorar vi ganska klart, men sen så i final nummer två där så går det ju till förlängning, och jag kan inte svara på varför vi förlorar, men de hade väl lite mer rutin i just de situationerna när det väl ska avgöras, och sen är det ju liksom marginaler som man alltid säger, men vi hade ju lika gärna kunnat vinna det den gången. Men tyvärr så blev det inte så. Vi var kanske lite för unga. Några av oss.
Ja, men och så kanske det var. Och du försvinner sen till Danmark. Mm. Och du är inte så gammal när du försvinner till Danmark.
Nej, 2021. Det hade väl kanske redan varit aktuellt året innan. Och jag var väl lite sugen på att prova det. Komma ut och spela i Danmark. Och jag tror ändå det var ganska bra timing i det att komma ut just då. För att... spela två finaler, spela mycket liksom, och var väl redo för nästa steg, tyckte jag själv. Och Danmark var ju väldigt bra. Alltså, en bra liga, mycket liksom tuffare, och det var liksom nästa steg i träning och träningsmängd och intensitet. Så att det passade ganska bra där. Då var det ju någon bättre ligorna. Och det var ju inte så långt hemifrån heller. Så nu bodde jag på Fyn, och det tar väl två och en halv timme att komma dit. Så att det passade ganska bra.
Du flyttar ju till Odense.
Odense, ja.
Ja, ja, men det är inte så långt.
Nej.
Vad var din grej?
Nej, men jag var väl en bra skytt. Och sen så till viss del så var jag väl också bra på genombrott och så. Och att dra på med folk och förhoppningsvis släppa bollen vidare då när det var läge för det. Men jag har väl alltid kämpat liksom och krigat för att laget ska vinna. Sen var jag absolut inte bra i försvaret. Det var väl anfall som var min grej.
Och varför var du inte bra i försvaret?
Jag vet, jag hade väl för mycket att tänka på liksom. Jag brydde mig mest om att göra mål faktiskt. Det var roliga.
Men har du alltid bytt anfall för svar, eller?
Ja, inte alltid. Alltså, ibland har man ju varit tvungen att springa hem och så. Men ja, för det mesta har det varit så. Ja. Jag kan inte riktigt förklara det. Det är väl kanske lite det där med att det var roligast att göra mål. Men sen har jag liksom aldrig riktigt fattat det. Liksom. Eller jag har inte varit så här... nej, men det har inte varit min grej. Liksom. Det här var snabb i fötterna. Det är liksom... Nej, det var andra bättre på.
För det
ja, men det var ju så. Alltså, det var inte min grej.
Det är ju en hel del briljanta inspel.
Jo, men det har alltid varit kul. Jag har alltid gillat att samarbeta med linjen. Så det är väl kanske många som har varit tacksamma för.
Inklusive Klara.
Jag tror det. Emellanåt så var hon ganska nöjd faktiskt. Trots allt. Nej, men det var väl under ett mästerskap så i ungdomslandslaget eller juniorlandslaget, där så blev jag kontaktad av en agentfirma i Danmark som gärna ville ha mig eller ha hand om mig, eller vad man säger. Så de har väl egentligen skött allt intresse som har kommit ifrån Danmark och från andra ställen. Och de la väl fram liksom de erbjudanden jag hade, och vi åkte på en liten tur till Danmark och träffade ett gäng klubbar.
Agenten och du?
Agenten och jag och pappa, mamma. Och träffade liksom tränare och så hur klubbarna
såg ut. Var de med för att kolla att allting stod rätt till, eller var de bara med för att få kolla på Danmark? Dina föräldrar?
Nej, de ville nog vara nummer om var jag skulle hamna någonstans. Men vi svängde in om bottelfoppen.
Ja, det kändes lite som att det var det.
Jo, det var lite så. Nej, men då, och så fick klubbarna liksom presentera sitt och vad de tänkte om mig och vad de tyckte om vad de hade för ambitioner och hur allting såg ut och sånt. Men då var det väl Odense som föll mig mest i smaken, kan man säga. Med tränare och faciliteter och läge och ambitioner och vad de ville använda mig till.
Det var inte försvaret då?
Nej, nej, inte försvaret. Inte försvaret, det var inte det de tänkte på. Nej, men de hade faktiskt kvalat neråt, alltså för att åka ut. Och ja, de skulle väl ha in ett gäng nya spelare, och de såg väl mig som ett första val på vänsternypositionen. Och det var ju absolut lockande att komma till Danmark och ha en sån roll i ett lag i ligan för min egen utveckling. Så det handlade mycket om det faktiskt. De hade väl legat lite lägre ett par år där, och de ville göra en satsning, så det var klart lockande. Det var flera som kom från det danska juniorlandslaget som vi spelade mot, Louise Christensen och Greve och de.
Så det var ganska många spelare så att säga som kom ganska unga till Odense då?
Jo, men det var det. Alltså, vi var ett gäng 92 år, någon 91-90 år där liksom, som kom då som ett litet uppsving. Så att, det var väldigt roligt att det var många unga som kom dit.
Hur är livet i Odense?
Jo, men det var skithärligt. Jag älskade att bo där och hade en fantastisk tid där, speciellt med Jessica Helleberg när hon spelade. Vi bodde nästan ihop och lagade mat ihop varje dag. Vi hade skittrevligt.
Men Odense, det är ju det är H.C. Andersens
stämmer, ja.
Födelseort. Mm. Och så är det, vad är det mer? Det är nougat.
Just det, och Odense marsipan.
Marsipan,
där.
Mm. Ja.
Jo, nej, men det är en skittrevlig by. Det påminner lite om Lund. Lite så här gamla hus och kullersten och så. Så där trivs jag jättebra. Nej, men det är väl lite som du sa tidigare där, att det är lite underdog-klubben. Alltså, vi var ganska så få spelare egentligen, så vi hade väl kanske inte riktigt jättemycket att byta med, utan, men vi var ändå slagkraftiga, vi kunde ju slå.
Lite som H43 i Dalby.
Ja, men lite så. Att, nej, men alltså, vi kunde ju i princip slå vilket lag som helst, men det var ju inte ofta det hände liksom. Men vi var liksom ett mittenlag som kunde överraska emellanåt och också underprestera. Men i början gick det väl ganska bra. Jag tror faktiskt vi når slutspel första året, eller om det är andra. Men sen så går det lite sämre, att vi hamnar lite i ingenmansland. Det gick väl ganska bra de två första säsongerna för mig personligen, och sen så blev det ganska skadepräglat resten.
Och när du säger att du blev skadad, vad händer då?
Jo, men det är främst i axeln. Jag opererar med axeln, och sen så slår jag mitt nyckelben och led också. Det gör jag faktiskt först. Och sen så året efter så opererar jag min axel för att den är kass. Och sen så tar det ju lite tid att återhämta sig från det. Så att det är ju främst den som ställer till det. Det heter en slappskada. Och de stärker väl upp den här bicepssenan och syr ihop den liksom.
Och när du hade gjort operationen, hur kändes det annorlunda? Eller liksom, var du rädd? Eller?
Nej, rädd har jag väl aldrig varit. Jag har väl snarare varit ganska så oförsiktig med min egen kropp. Så sett. Så här i efterhand kan man ju tänka det. Nej, rädd var jag aldrig. Men det är klart, alltså, det blir ju inte riktigt samma efter en sån skada. Och speciellt inte då det här nyckelbenet som har varit ur led, det har man ju fortfarande inte gjort någonting åt. Så att det sitter ju liksom lite löst. Så när man liksom kastar då så kan det slå i liksom i skulderbladet där det sitter ihop, AC-leden. Och det var främst det som gjorde ont. Den här slappskadan var ju mer liksom att det kändes tungt liksom i axeln så. Men rädd var jag väl aldrig. Jag körde på så länge det gick, gjorde jag.
Det låter som att jag fruktansvärt ont.
Ja, jo, men det känns absolut. Alltså, alla har ju problem med sitt, kan man säga. Men jag hade absolut kanske mer ont än man borde ha haft. Så. Det är väldigt många smärtstillande piller som jag har stoppat i mig under min karriär. Så kan man säga.
Ja. För att kunna
träna överhuvudtaget.
Till och med för att kunna träna.
Ja.
Och det gör man det under liksom överinseende av en lagläkare eller är det mer en självordination?
Det borde man väl kanske göra, men det sa man inte i mitt fall.
Nej. Det är bra att du läser till sjuksköterska nu så här i efterhand.
Ja, man läser. Jag spelade väl matcher och så, men vi hade ju problem med trä. Så jag kunde väl inte riktigt skjuta ordentligt på träningarna. Och sen så var det liksom, jag hade det så här allmänt ont i kroppen alltid. Liksom. Svårt att komma igång på träningarna. Problem med fötter, knä och lite allt möjligt sånt. Så nej, det var väl inte riktigt 100 där.
Det finns ju ett grymt klipp. Om man vill, det finns sån här 16 meters kanonen som man kan rekommendera att alla ska gå in och titta på.
Ja, den är bra. Den tittar jag på ibland.
Gör du det?
Ja.
Så gött.
Jo, det är härligt. Minas tillbaka.
Berätta, för de som inte har sett det så kommer ju alla googla upp detta. Men det är när Odensen möter Vajen.
Kif Vajen, ja.
Ja. Mm. 2014.
Jo, men det var ju faktiskt där första säsongen på våren. Och vi spelade den här matchen borta mot Vejen. Och det är ju egentligen en sån dubbelpoängsmatch där liksom vi spelar verkligen om en slutspelsplats mot dem. Det står lika och så har vi, jag vet inte om det är kanske 4-5 sekunder kvar eller något sånt. Och vi har ett avkast och sen så river de ner mig så de får ett rött kort. Jag tror de hade fått ett rött kort tidigare också, så att de är bara 4 utspelare då på planen. Och så tiden går ut och vi får ett frikast där 15-16 meter eller någonting. Och det var bara så, fan, det är bara att kasta det här liksom. Det kommer ju aldrig gå. Men så kallar min tränare eller min assistent och tränar ut mig och säger han, du... siktar på långa, hon är svag i den armen. Ja, visst, jag siktar. Och så går den in. Och det var ju egentligen avgörande det målet, för det är det som gör att vi går till slutspel det året. Så det är ju egentligen inte bara målet som är fantastiskt, utan det är ju liksom, det avgör ju hela säsongen, kan man säga. Så det är en sån liten backstory till det.
Där är många fina detaljer i den där, om man vill titta på det klippet. Ja. För där är liksom, det är ju dessutom filmat så att man ser ju hela deras bänk.
Ja.
Som ju bara dör när detta händer. Ja. För den ska inte gå in.
Nej, det är helt omöjligt. Det ska den inte.
Men det ser ut som att det är liksom, jaja, men jag sätter den där.
Ja. Jo, men det var väl, jag var rätt så irriterad också för hon som hade rivit ner mig där. Så att det var lite så, nu kör vi. Det var inget att förlora. Planen var egentligen att jag skulle till Rumänien. Jag hade skrivit på ett kontrakt för en klubb, Rapid Bukarest. Och de skulle väl egentligen bara kvala upp till, till högsta serien. De hade någon sista match där och det skulle inte vara några problem. Men någonting hände och de förlorade den matchen. Så kontraktet revs. Så jag skulle egentligen vara 2 år i Rumänien. Men då där, slutet på maj eller vad det var, stod jag plötsligt utan plan, utan kontrakt. Och jag hade väl lite löst sagt att nej, men jag vill ut och jag vill spela Champions League. Vi vill ut i Europa och prova på någonting annat. För att jag kände väl på mig liksom att det är väl kanske de sista par åren jag har att spela här nu.
Kände du dig så sliten ändå?
Ja, jo, men det gjorde jag. Jag visste om det. Och då fick jag erbjudande från Krim. Jag åkte ner där och gjorde alla möjliga tester och läkarundersökningar och sånt. Och så fick jag kontrakten ner. Krim har ju alltid spelat Champions League så länge jag kan minnas. I början på 2000-talet har de ju också vunnit Champions League. Inhemska ligan är ju absolut ingenting att hänga i julgranen så. Men sen så spelade de lite, vad ska man kalla, Balkanliga. Liksom, kanske inte uttalat liga så, men vi hade mycket matcher runt om nere till Montenegro, Makedonien och sånt där. Mm.
Men hur, när man nu flyttar från Odense till Ljubljana då,
ja.
Hur är den?
Nej, det är väldigt stora kontraster. Kanske lite för stora kontraster för mig nu så här efterhand. Det är stora kulturella skillnader. Alltså stan är ju jättehärlig och så, men men det fanns mycket där som inte riktigt passade mig. Så.
På vilket sätt?
Nej, men lite kulturellt, alltså just i idrottsligt. Alltså hur man som spelare kan bli behandlad, snacket, organisationer och sånt som alltså, kan ställa ganska orimliga krav och hota med lönesänkningar och alla möjliga grejer som det kändes inte rättvist. Ja, men jo, men alltså där nere det var ju helt annorlunda. Alltså det var ju egentligen bara business och resultat som gällde. Det var väl kanske mer som sagt resultat som gällde än själva människorna som spelade. Och så har det absolut inte varit i Danmark eller Sverige. Så just den behandlingen tyckte jag inte var rättvis överhuvudtaget.
Man är lite mer legoknäckt.
Lite så. Ja. Ganska mycket. Mm.
Och så är man utbytbar.
Ja. Ja, verkligen.
Och så låter de en veta det. Att...
Jo, absolut. Det är no mercy. Nej, men alltså till sist, alltså jag hade fortfarande problem med axeln och jag kände att min kropp höll inte överhuvudtaget till att träna på den. Alltså så faktiskt orimligt som vi gjorde där nere. Alltså vi kunde ju träna 4 timmar handboll om dagen och det är ju otroligt mycket jämfört med vad jag har gjort tidigare. Och det var ju inte ovanligt att vi drar över en halvtimme, timme också. Till klockan, ja, jag vet inte, 22:30 på kvällen. Och sen så skulle man upp klockan 8 och träna. Eller träningen börjar klockan 8 nästa dag igen. Och det var väldigt långa liksom, bussturer. Vi kunde ju träna en sån kväll och sen så sätta oss i bussen en 12, 14, 16 timmar ner till Montenegro, Makedonien. Och sen så ska man upp och träna och spela match dagen efter igen. Så det var väldigt mycket sånt som inte riktigt fungerade i den statusen min kropp hade då.
Men funkade det för de andra, tänker jag?
Jag vet, de var ju mer vana vid det än vad jag var liksom. Men jag skulle ju inte påstå att det var hållbart för någon. Mm. Jag var ju den enda från Skandinavien där. Alltså, det var ju spelare från Ukraina, många Balkanspelare. Någon från Grekland var det också, men annars så var det liksom bara jag härifrån. Så det var på så sätt var det ju också ganska, det blev ju rätt ensamt liksom, för att man pratar inte samma språk och kan kommunicera på samma sätt med folk som man kan göra hemma. Mm.
Men hur länge är du där?
Jag är bara där 5-6 månader. Sen åker jag hem. Ja, vi hade spelat Champions League i Danmark och sen så på någon vänster hade jag faktiskt fått ett par extra dagar ledigt. Så att jag fick fick komma hem till Sverige ett par dagar. Och då hade min mamma faktiskt varit nere i Slovenien på besök veckan innan. Och jag hade skickat med henne alla mina grejer. Och när jag då kom hem till Sverige så ringde jag till min agent och sa att jag kommer inte åka ner igen. Och då ringde han till klubben och de löste det. Så att det var väl ganska så, liksom, vi var väl överens.
Du hade liksom så här Born Supremacy-känsla, liksom. Du preppade allting.
Ja, det var färdigt. Jag hade bestämt mig då. Ja, det hade jag.
Du kom ner dit. När började du fundera på att jag ska inte vara kvar här?
Ja, men det var redan första veckan.
Första veckan?
Ja. Nej, men jag kände liksom redan att... ja, men första veckan kände jag att det här är inget för mig. Men det var, jag hade 1+1 tror jag i kontraktet. Men då var lite så här, ja, men jag klarar liksom en säsong här, det är lugnt. Men sen så växte det bara. Vi var iväg på något jäkla träningsläge där i början. Jag kände bara, nej, alltså det funkar inte. Nej. Jag gillar liksom inte sättet som det, saker och ting funkar på. Och jag hade ju blivit förvarnad om att... det är inte som hemma, Maria, och det kan vara jobbigt. Och så, ja, jag tänkte, ja, det klarar jag. Men det var väl lite en reality check där. Att, nej, men, och jag kan ändå liksom glädjas lite åt att jag drog min gräns någonstans. Liksom, att det finns saker som jag liksom inte riktigt går med på, som jag inte köper, som jag inte tycker känns okej. Och då faktiskt göra någonting åt det. Det tog ju ett par månader, men jag liksom sa ändå ifrån till slut och gjorde rätt för mig. Så ja, absolut, det kan vara en dröm, men inte på alla villkor liksom. Alltså, jag kunde inte föreställa mig att det var värre än att åka. Jag behövde ta med mig alla väskorna som mamma hade tagit med sig hem och åka ner där igen. Nej, men jag hade inte gjort det. Alltså, det hade jag inte gjort. Så det var skönt att det löstes på ett bra sätt.
Men här bestämde du dig också för att liksom lägga ner karriären?
Ja, nej, men alltså, det var väl lite valet och kvalet där. Att ja, men mitt i säsongen försöka hitta någon ny klubb... nytt spelsystem, liksom komma in med nya tränare, flytta igen, och jag kände väl då också att kroppen höll inte för det, och jag ville liksom inte komma till en klubb och inte kunna träna ordentligt, för så hade det varit en tid liksom att jag inte kunnat göra, eller jag hade väl liksom tänkt så här efter jag slutat att ja, men vad skönt, nu slutar jag träna och nu kommer allting med kroppen kännas bra igen liksom. Men ett år efter så var det fortfarande samma sak. Alltså jag, det är ju svårt att gå ut med hunden bara. Liksom. Kunde inte gå längre sträckor. Allting gjorde ont. Fick gå baklänges ner för trappor. Liksom. Helt jättekonstigt. Och då bestämde jag mig för att nej, men nu får jag gå till läkaren och kolla upp det ordentligt. Och då visade det sig att jag hade reumatism. Som sitter liksom främst i rygg, i bäcken och sen så ner i fötter och knä. Så. Och det är ju som symptom som jag har känt sen jag spelade i Lugi. Egentligen på vissa ställen. Så att jag har väl haft det sen jag har varit 17-18 år.
Och vad är symptomen så att säga?
Ja, men det är ju en inflammation som man har i leder hela tiden, och det gör ju ont på lite konstiga ställen, alltså jag har i tårna till exempel som är svullna, eller liksom framfoten mer kan man säga, som svullnar, och liksom det gör ont hela tiden kan man säga. Och det, jag har ju alltid tolkat det som att ja, men jag tränar för mycket eller jag fick en smäll där och det är något annat. Och det har alltid blivit bortförklarat och det har gjorts konstiga operationer och sprutor och grejer som liksom har varit lapplösningar under många, många år. Men till slut så har det väl fått fram sanningen kring det.
Var det en lättnad att få det konstaterat vad det var? Eller?
Jo, men absolut. Alltså, jag har ju alltid vetat att det har varit något konstigt. För att det, liksom inte, det har inte varit, som vi pratade om innan, alltså, det har inte varit samma för de andra spelarna. Alltså, visst, de har också haft ont på sitt sätt, men jag har liksom inte kunnat relatera min smärta på samma sätt som på det sätt som de har haft det. Så att jag har ju vetat att det har varit något knas, men jag har ju liksom inte vetat vad. Så det var ju, för mig var det var en otrolig lättnad och liksom så, för att kunna behandla det egentligen.
Mm. Ja, och behandlar du det nu?
Mm. Mm. Tar jag sprutor varannan vecka för det.
Och har du hittat rätt i detta nu då?
Mm, jo, men det tycker jag.
Du gick upp i trappan här.
Ja, yeah. Jo, men jag gick
eller
rakt i trappan.
Det såg jag inte om du gjorde.
Jo, jag gick upp i trappan. Jo, men det funkar, absolut. Det är mycket, mycket bättre nu.
Och de sprutorna man tar, så att säga, dämpar inflammationen?
Mm, jo, men absolut. Det dämpar ju mitt immunförsvar, kan man säga. Det är ju en autoimmun sjukdom, vilket betyder att det är min egen kropp som attackerar mig, kan man säga. Så medicinen dämpar mitt immunförsvar så att den inte attackerar min egen vävnad, då, kan man säga.
Det hör man ju nästan, för du har ju bestämt dig för att bli sjuksköterska.
Det började jag i januari där, precis när jag kommit hem från Slovenien. Så jag hade ju sökt skolan där nerifrån.
Ja, det här var en långtgående plan.
Ja. Nej, men det hade jag faktiskt gjort flera gånger innan. Liksom, för att, ja, men i och med att jag hade haft de här skadorna, axelskador och sånt, så hade jag ändå under den tiden liksom alltid haft en plan B. Så jag sökte ju in till skolan varje gång man kunde söka. För att om det skulle vara så kunde jag flytta hem och läsa. Liksom. Man går ju de här rikslägerna och sen så började med lite Scandiberico och sånt när man är 16-17. Och sen så rullar ju hela det där igång liksom med U och J landslag. Så det var väl, ja, vad blev det, en fyraårsperiod där man spelar både och det var ju en fantastisk tid. Alltså det skulle jag inte vilja byta mot någonting faktiskt. Och det var lite samma där, att vi trivdes så bra ihop och det var nog mycket det som gjorde att det gick så bra också.
Vem är det som spelar i det här laget?
Oj gud, det är ju Louis Sand, det är jag, Linolina, Clara Monti, Anna Lagerqvist, Emma Friberg, Karin Strömberg, Linnea Claesson. Ja gud, alltså det är många skitbra spelare. Nu glömmer jag säkert många, man ska aldrig blanda in namn i det här.
Nej, men jag tänker mig att man får en bild av vem det är vi ser.
Ja, och Lin Blom såklart också. Alltså, det var ju jättemånga bra spelare. Alltså, och Vanessa var med och Sara Johansson. Och, alltså, vi var skitbra, var vi.
Uppenbarligen.
Ja, det var vi.
Ni vann ju VM två gånger.
Ja.
Men där är ett U19-EM och ett U20-VM som du också blir uttagen till sån här All-Star-team.
Mm.
Som vänsternia.
Mm. 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 Stämmer.
Var det samma sak där? Ett sms? Och...
Nej, det var ju också lite så där efter finalen så blev alla uppkallade med mikrofon och så fick man väl någon sån liten glasgrej. Så att det har aldrig varit något storslag på sånt där, men det är väl kanske mer den personliga utnämningen i det som är häftig. Så att, nej, men det är jätteroligt att jag blev det. Mm.
För det är ändå i konkurrens med ganska många.
Jo, absolut. Det fanns ju många jätteduktiga spelare som spelar för sina landslag nu. Ja. Jag blev alltid skadad. Liksom. Jag hade problem med axeln redan när jag var 18, 19, 20 år. Och det har väl alltid liksom satt käppar i hjulet för mig. Och sen har det ju alltid funnits så många bra spelare på vänstern i Sverige. Så att konkurrensen har ju varit väldigt tuff. Och har man då liksom, om man då rapporterar att ja, men axeln är kanske inte 100%, då blir man ju frånvald. Så är det ju. Och tyvärr har det blivit så, men ett par landskamper fick jag gjort och det är jag nöjd med.
För vem är det du konkurrerar? Linnea Torstensson spelar väl fortfarande? Ja, gud, du ska konkurrera ut henne egentligen,
ja,
då?
Ja, ja, och det är ju helt omöjligt. Alltså, det fanns ju inte på kartan. Nej, nej, så det var många bra spelare. Jenny Ann var ju också där och Jamina Roberts och eller det gänget. Så att, nej. Nej, där fick jag lugnt sätta mig ner.
Ja, men du har suttit på bänken några gånger.
Ja, jag har suttit på bänken, ja, precis.
Haft jackan uppknäppt.
Exakt. Jag är otroligt nöjd med det jag har fått från handbollen. Alltså, och i slutändan så var det ju ändå mitt val att sluta. Jag kände liksom att det var nog. Och sen så Anledningen till det var väl kanske lite så här, det var väl kanske inte det roligaste med skador och liksom omgivning där nere i Slovenien. Men hade jag liksom velat så hade jag ju fortsatt spela liksom. Men nej, jag kände väl att det var dags att göra något annat. Så. Alltså jag har varit tränare, eller var tränare för pojkar 03 lite grann under förra säsongen. Och det var ju så lägligt att damerna tränade ju efter någon träning där. Eller om det var innan vi tränade. Så det var ju hela tiden så, Maria, ska du inte komma in med? Du kan ju träna innan. Och så nej, jag ska inte träna innan. Och sen så råkade jag väl säga ja en gång då. Liksom, att ja, men jag kommer ner och tränar. Och sen så var det ju faktiskt lite roligt att vara med. Så blev det väl några träningar till och så helt plötsligt så skulle jag spela match. Och planen var ju absolut inte att jag skulle vara med och spela match. Men det blev så ändå.
Men det var mer försvar?
Ja, jag vet inte hur det blev så. Men det var väl där det behövdes. Jag kan ju, anfall funkar kan inte riktigt för mig i koordination för tillfället och med en kass axel och minskad snabbhet, så att det fick bli en stor klump i försvaret istället. Och visst, alltså, det var det jag fick göra och det var jag väldigt nöjd med. Liksom. Men ja, absolut en god relation till handbollen. Jag följer ju liksom mina kompisar som spelar kvar, tittar på tv när det går och tittar på tv och när matcher spelas. Men ja, just nu ser jag ingen liksom... Just nu prioriterar jag lite annorlunda. Nu är det utbildning som går först och kanske lite mer fritid. Liksom. Och det kommer det nog göra ett tag framöver. Men jag är ju inte främmande för att någon gång liksom vara tränare i handboll eller någonting sånt.
Maria, stort tack för att du ville vara med.
Ja, tack så jättemycket.
Det var väldigt roligt att höra om allt detta.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.